ute och släckte Stureplan i natten?
Det blev en liten AV.
Ja, det det.
Verkar som att jag tappar några hjärnceller på Flying Dog.
Det känns som att vi inleder podcasten här, va? Med den lilla brassklappen från Frida Fagerlund inför dagens podcast. Välkomna till Sportbladets Premier League-podd.
Tackar.
Patrik Syk, Frida Fagerlund och Kalle Karlsson i vanlig ordning. Den här veckan ska vi börja, Kalle, med att du ska få revidera din, den där utanför elvan som vi sprang förbi lite grann förra veckan.
Just det, ja, men vi börjar inte där, men vi tar den i, vi håller right. den lite till.
Vi håller den lite till. Ja, men gräv fram den så ska vi ta den efter vi har gjort en matchgenomgång då. Vi får väl börja någonstans med Manchester United som spelade ligacup igår, mötte Wolverhampton i helgen och har efter vad det som känns som kommit igång igen nu, på nytt tappat farten inom loppet av bara några dagar.
Mm. Ja, hela United-kvällen började ju egentligen med de här uppgifterna från både Times och ESPN, och jag såg att Evening Standard skrev om det också lite senare, att Mourinho hade tagit kaptensbinden från Pogba permanent. Han har ju fått vara kapten 3 gånger under säsongen är det väl, men det är slut med det nu. Och det visade sig stämma, bekräftade ju Mourinho på presskonferensen efteråt. Men anledningen till det hävdade ju Times och ESPN att det berodde på att Mourinho inte tyckte att Pogba hade rätt attityd och han var inte ledarmaterial, helt enkelt.
Har vi hört den förut eller?
Nej, men han nekade ju till att det skulle vara på det viset på presskonferensen. Men det kan man väl göra vad man vill av. Han satt ju på läktaren, Pogba, och fick se Derby. Nej, han gick. Jag tror han gick innan straffläggningen faktiskt. Lite konstigt, men
det är ju tuff trafik där direkt efter, så att han ville väl till bilen och köra hem.
Ja, men exakt. Det måste ha varit så. Men Derby, man får ju säga att de gör, det är säkert många spelare där som gör sitt livsmatch igår. Och straffläggningen var ju någonting av det sjukaste jag har sett. 16 straffar slogs och alla slogs i princip exakt lika kyligt. Det var nerv av stål på riktigt.
Det är det värsta jag vet.
Och Phil Jones.
Vadå, bra straffläggningar?
Bra straffläggningar, nej. Det duger inte. Vet du vad det betyder? Det betyder att ingen bryr sig om ligacupen ändå. Hade det verkligen betytt något? Då hade de där straffarna suttit uppe på läktaren.
Fast tyckte att derbyspelarna såg ganska glada ut.
Din tes spricker lite där, tror jag.
Ja, jag vet. Alltså, derby får man ändå ge att det här var ganska stort. Och att vinna på Old Trafford.
Och vilken frispark av Harry Wilson också.
Mm-hmm.
Det var Cristiano-känsla över den. Den dök verkligen, liksom, bollen. Det var...
Ja, precis. Det är den där rörelsen i luften som... Det är klart att det sker att ha den. Om han...
Tror att ens,
om han ja, det var Romeo som... Det är klart att han tar den, för han står ju, det är ju hans hörn. Men som det ser ut som bollen faktiskt ska gå mot andra stolpen precis när den passerar muren, men liksom på något sätt aldrig gör det, så har han ju hunnit ta de där två stegen åt fel håll och sen så går den in i det långa hörnet i alla fall. Jävligt märklig bollbana. Men det är ju som sådär, vad hette han, Juninho var fantastisk på. Man visste, alltså när bollen hade passerat muren så visste man fortfarande inte vilken stolpe den skulle dras in i, för den bara fladdrade bollen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, och överlag så gör jag tycker andra halvlek tillhör ju Derby, helt klart. Sen kvitterar ju Fellaini med 6 minuters tillägg. Jag vet inte riktigt var han hittar de 6 minuterna egentligen. Men i 95:e minuten så kommer ju givetvis Fellaini och gör 2-2. Då tänkte man väl någonstans att United ändå skulle ta detta. För att de hade inlett matchen ganska bra och får ju in ett tidigt ledningsmål. Men det säger väl någonting om United också, hur de mår just nu, att de inte kan, de kan inte döda en match. Liksom, de kan inte förvalta att de får in 1-0 så tidigt, utan de kollapsar. Och det, ja, det är ju inte en klubb som mår jättebra just nu.
Nej, det har ju varit väldigt mycket diskussioner förstås om, och efter matchen, nu pratade vi om matchen igår, men även till helgen på hemmaplan mot Wolverhampton, det blir 1-1 till slut i en match som Manchester United nästan ska vara glada att de får med sig en poäng. Ja, det var ju chanser åt båda håll, men det kunde verkligen ha slutat ännu värre. Och Mourinho var ute och ifrågasatte sina spelare, sin ställning och så vidare igen. Det här är ju liksom ett... Det, någonstans så kändes det efter de senaste omgångarnas ändå trepoängare att det, och lite bättre spel, och det var ändå ett hyfsat spel mot Tottenham före dess. Det kändes som man har liksom kommit ur den här liksom negativa trenden lite grann. Men just kommentarerna efteråt och just så som spelet såg ut mot Wolverhampton, det såg lite blekt ut. Så kändes det som att man var tillbaka igen.
Ja, absolut. Alltså, har man den liksom målsättningen som Manchester United bör ha, att kriga i toppen, då ska man ju städa undan Wolves på hemmaplan såklart. Även om de har varit en pigg nykomling som
med massa säkerligen investerade resurser liksom.
Ja, såklart, och de kommer säkert kunna ta sina skalper den här säsongen. De har ju redan gjort det genom att kryssa mot Manchester City och så vidare. Men det är väl ganska signifikativt att Manchester United liksom ger en indikation på att de är på väg tillbaka med ett par raka segrar, och sen bara faller tillbaka igen nu med dels den då poängförlusten i helgen, men sen också med det här debaclet i ligacupen. Det säger någonting om att dels ett, det är inget harmoniskt omklädningsrum. Två, det är tyvärr, får man säga, för Mourinhos del fortfarande så att han har inte hittat ett bra grundspel som ens tar dem förbi Derby om de byter ut några spelare.
Paul Pogba, ändå en positiv insats i helgen.
Alltså den nedtagningen.
Alltså. Ja, fantastisk framspelning till Fred 1-0.
Ja, det var någonting utav det vanliga.
Ja, alltså den, men jag tycker det är också problemet. Jag håller med om att den framspelningen är fenomenal. Men problemet är ju att han gör den framspelningen och sen blandar han det med x antal bolltapp i, ja, jag tycker det är huvudlösa lägen. Jag vet inte hur många han hade som var i farliga lägen. Och sen är det också sådär, återigen, den där typen av beslut som gör, han har chansen att spela enkelt i ett läge så att det inte blir några problem. Men sen håller han bollen någon sekund till och sen har han inga alternativ kvar. Ungefär som man gjorde den där matchen där för ett par veckor sedan, när han till slut bara fick lägga ut bollen till inkast. För att, ja, men han har själv sprungit in i den där labyrinten. Och jag tycker det är... Det bara understryker det faktumet att han har inte huvudet på plats, förmodligen av att relationen med tränaren har brutit samman. Han vill till Barcelona, vilket skrivs i brittisk press idag. Det är, jag har ingen anledning att betvivla att det stämmer. Det brukar vara ingen rök utan eld i de fallen. Och jag kan inte se att han kommer att prestera på den nivån som han har i sig. Dels för att han inte drar jämt med Mourinho, dels för att han verkar huvudet på ett annat ställe. Mm. Och nu det här med lagkaptens grejen och det här nu då. Att Mourinho har ju då bekräftat att han inte kommer få bära lagkaptens binden. Jag menar, varför skulle han ha den från början för? Jag tyckte det där var... jättemärkligt när han fick den från början. Dels av den anledningen att jag tyckte det var för många utomstående som drog för mycket slutsatser av något videoinspelat tal han höll för franska landslaget. Alltså de där orden, de kan vem som helst säga när som helst. Alltså det kan du se i vilket division 3 omklädningsrum som helst. Så det var inget speciellt. Det var inget som gjorde att han förtjänade att ha lagkaptensbindeln. Om man nu pressade på för en flytt i somras, vilket han förmodligen gjorde via Raiola, varför skulle alla lagkaptensbindeln då ens från början när säsongen startade? Och nu tycker jag att han visar match efter match som jag varit inne på tidigare, just att han är inget kaptensämne. Han är ingen som står när det blåser. Han, när laget behöver en smart spelare som är trygg och som tar laget i rätt riktning, då står han och kör sulfinte på mittfältet och tappar boll i fel lägen. Och det visar sig ju igen i helgen. Nu tappar han bollen 1-1 mot Wolves. 1-1 målet var efter hans bolltapp, och ja, jag kan inte se att han har någon väg tillbaka. Han kommer säkert göra en enskilda liksom briljanta insatsen här och där, men det är svårt att se att han kommer att prestera och bli den Pogba som vi alla vet att han kan vara i rätt miljö med rätt tränare.
Frågan är också, hur ska man se på hans, om han nu lämnar i januari till exempel, som det nog är ganska låga åtspår. Hur ska man se på hans tid i United egentligen, alltså totalt sett? Det har ju inte blivit den stora succén som man hade trott.
Kan man inte, det kan man inte direkt kalla.
Nej, man måste
men jag tror man hade så höga förhoppningar med tanke på prislappen.
Ja, alltså för mig är det ett jättefiasko. Det är trots allt en av världens bästa spelare som köper för 1,4 miljarder eller vad var det? 1,2.
Nej, var det så mycket?
Nej, jag tror det var ganska precis.
En miljard var det.
Han var den första som kostade en miljard.
En miljard var det, ja. Mm. Oavsett, det är ju en jätteflopp såklart. Han har ju inte i närhet, närmelsevis kommit upp i att ens vara en av ligans bästa mittfältare. Och då menar jag inte högsta nivå, för högsta nivån den har han visat i sporadiskt. Men sett över tid har han ju inte gjort det. Och det kan inte beskrivas som något annat än flopp. Och det är därför Manchester United är där de är idag. Det är ju för att deras stora värvningar de senaste åren, det har ju blivit flopp efter flopp. Alltså, jag drar mig till minnes att Angel Di Maria kom till Manchester United, visade de första veckorna att han är en av världens absolut bästa spelare. Och sen drog han inte jämt med tränaren som hade rekryterats av klubben. Och sen bara gick han rakt ner i källaren. Det här mönstret känns igen. Samma sak med Memphis Depay. Han kom, gjorde ett supermål första veckorna. Underströk att ja, men det här är en spännande spelare. Sen gick han rakt ner i underjorden. Och nu är han fantastisk för Lyon. Jag tror att går Pogba till Barcelona så kommer vi se vilken fenomenal, briljant fotbollsspelare han är också. Och det säger väl någonting om att
Anthony Martial.
Ja, Anthony Martial, han är liksom lurad över skjortan av Skärtel där i sin första match och gjorde en jättebra debutsäsong får man säga. Sen har han inte fått förtroende och inte dragit jämt med tränaren, och nu är han liksom längst in i frysboxen. Och det är samma sak där, han kommer också i framtiden visa vilken otroligt bra ytter det är. Och man kan ju säga United har ju blivit som ett annat United, Newcastle United var för ett antal år sedan, när alla spelare kom dit och blev helt skräp. Jag menar, så var det ju ett tag när Newcastle värvade spelare. Alla blev värdelösa av att vara där, och det är ju ungefär samma sak nu med
Pardew-tiden.
Ja, delvis det. Alla misslyckades ju inte under Pardew, utan vi hade ju en säsong där Papi Cissé och Dembaba var några av ligans bästa spelare. Hatem Ben Arfa också i början av Pardews session där. Men det är ju någonting som är allvarligt fel när det har blivit så. Och det högsta hönset här, det är ju faktiskt Ed Woodward. Där måste man ändå börja och sluta med. Det är han som har rekryterat tränarna. Det är han som har suttit med hela den här enorma pengasäcken och misslyckats gång på gång med att spendera den rätt.
Alltså jag börjar nästan svettas lite också på tanken att om nu United gör sig av med Mourinho, så ska man ta in en ny tränare, möjligtvis då Zidane. Och då ska Zidane försöka sätta sin prägel på United. Alltså då kommer ju det ta ytterligare några år. Alltså ja. Det känns som att det är en sån lång väg att vandra ändå när man ska försöka göra ett lag till sitt. Alltså vi har sett Klopp som har kämpat ganska länge för det, och nu är han äntligen framme på något sätt och skördar liksom frukten av det han har sått. Vilken cheesy metafor. Ja, men och samma med Guardiola, det tog ju x antal år för honom också. Alltså, då ska United ha ytterligare tålamod. De har redan haft så mycket tålamod, alltså med alla, hela tränarkarusellen. Jag får nästan lite ångest när jag tänker på det.
Ja, nej, de har ju verkligen lett sig själva rakt in i en återvändsgränd. För då sitter de med kontrakt på sådana här som Fellaini och så vidare. Och jag är svårt att säga att Fellaini skulle vara en Zidane-spelare. Det känns som att det blir en liten kulturkrock där. Ja. Och jag tror inte att Zidane skulle vara så där superförtjust i vissa av de spelarna som startar idag. Så att ja, det jag håller med dig. Det blir ett digert arbete om det nu är Zidane som kommer in. Jag räknar ju med att det blir ett tränarbyte och för Woodwards del så behöver vi göra det så fort som möjligt. För ju längre man väntar med det, desto större blir ju bara problemen. Det är därför de skulle ha gjort det direkt när den här säsongen, ja, innan den sparkar igång egentligen.
Sen ska man också säga, Manchester United är en av världens rikaste fotbollsklubbar, kanske den rikaste av alla. Man måste också titta på vad deras ägare jämfört med andra ägare, när det nu är ett race där uppe i toppen, om man ska klamra sig fast, och framförallt när man går igenom en sån här sak att då Sir Alex Ferguson lämnar, som ju är det tyngsta som kommer hända, något som händer förr eller senare för alla klubbar. Vi ser Arsenal gå igenom det nu, fast på ett annat sätt och, alltså på den här tiden som Manchester Citys ägare till exempel har varit ägare på den sidan av stan, så har de alltså investerat någonstans runt 4 miljarder pund i föreningen, i spelare och i tränare och andra saker. På samma tid har Glazers plockat ut 1 miljard pund ur Manchester United. Alltså de har inte ägare som, de har en klubb som genererar väldigt mycket pengar, men Manchester United är fortfarande extremt skuldsatt. De har ju inte betalat av de här skulderna, de skulderna på klubben finns fortfarande där, men de har extrema intäkterna. Och det ska man ju ge Woodward, det är han ju väldigt, väldigt bra på. Han är oerhört bra på att dra in pengar på det här varumärket genom olika affärsavtal. Men samtidigt har de ju ägare som faktiskt plockar ut pengar ur klubben snarare än att investera i den. Där måste man också, förr eller senare så måste det här också spela roll. De får ju inte ut så mycket av att vara världens rikaste idrottsförening som de hade kunnat få om de hade haft ägare som i alla fall inte plockade ut pengar ur klubben, utan hade man låtit dem vara istället då, så hade de där motsvarande 10 miljarder kronorna funnits för annat, till exempel spelarrekrytering, tränarrekrytering, utbyggnad utav vad man nu kan behöva liksom. Så där, det ska man också komma ihåg när man pratar om Manchester United. Men hur ska man nu ta det man har här och komma vidare? Visst, Mourinho kanske måste bort.
Kanske.
Men vad är liksom what's the action plan om ni får bestämma? Nu blir ni Glazers här. Frida och Kalle Glazer.
Ja, men alltså, de vill ju tjäna pengar, det är ju uppenbart. Mm. Då måste de
vill ju fortsätta ta ut pengar.
Ja, och jag tror ändå, jag vet att de har tjänat pengar även om de inte har legat i toppen de senaste åren och vunnit ligatitlar och så vidare och inte tagit så långt i Europa och
högst,
så vidare.
Högst intäkter av alla klubbar i världen.
Ja, och, men jag tror inte det kan hålla sig så över tid. Utan jag tror att de behöver vara framgångsrika på planen, och jag tror också att de behöver vara en klubb som har ett varumärke som inte är negativt. Om man tittar på Manchester United idag så det är inte så många som tycker det är kul att se dem spela. Det är inte så många som pratar positivt om laget. Och jag tror att det är en AO för att de på sikt ska vara fortfarande generera de här jätteintäkterna. Så att de måste ändå utgå från att laget ska vara framgångsrikt på plan, och då hade jag ju givetvis satsat pengar på laget och det som krävs för att liksom göra dem framgångsrika igen. Och det är ju tränarbyte, och det är ganska rejäla investeringar för den nya tränaren i truppen. För trots att jag håller med dig om allt det där med, som du säger, med att Glazers har plockat ut pengar och sådär, men det är inte så att de har haft mindre budget än konkurrenterna.
Nej,
och det är där kritiken ligger, att de har haft lika mycket pengar eller mer än sina konkurrenter, och de har använt dem sämre. Sen håller jag med om att hade inte Glazer plockat ut alla de där pengarna, då hade de haft så mycket pengar så de hade kunnat köpt 3 Pogba om året. Och då blir det ju svårt att misslyckas
För med tanke på att det här är också pengar som kommer från den ena verksamheten, så är man ju inte lika känslig för financial fair play som Manchester City är, där det är ägarna som puttar in pengarna hela tiden.
Problemet blir väl också, ska man få ut max av ett varumärke, så är det ju, kan det ju vara ganska bra om världens bästa fotbollsspelare attraheras av klubben. Alltså, så är det ju inte idag. Det är väl ingen som av de absolut största som skulle gå till Manchester United baserat på att Mourinho är en bra tränare eller att det är rolig fotboll eller större sport, alltså rent sportsligt, att man kan vinna titlar och sådär. Där måste man ju, man måste ju komma tillbaks till det. Men hade jag varit United så hade jag ju sett till att få in en ny tränare nu som ändå kan göra någonting under januarifönstret. Alltså så att man har ett fönster liksom att jobba mot där man har chans att göra förändringar. Och sen får man ta det därifrån. Så får man se den här säsongen som någon mellansäsong och försöka göra det bästa av det. För de har ju fortfarande material nog till att kunna hålla sig där uppe i toppen. Alltså det ser vi ju också i de matcherna där de får med sig poäng. Alltså det är ju oftast individuell skicklighet som ger poäng i slutändan. Så alltså det är inte att de kommer dala i tabellen liksom.
Nej. Den moderna fotbollen, som sagt, har vi varit inne på här. Men gammal hederlig vänsterknorr på Moutinho, den är ändå vad det är. Vi måste en shoutout till det avslutet.
Vilken?
Moutinhos.
Jo.
Den satt i krysset, kan man säga.
Och, alltså, och vem hade Moutinho i sin fantasy 11?
Jag också.
Nej.
Jo.
Vad tråkigt, nu var man inte själv med det heller.
Nej. Jag hade också Traoré, fast i min, vänta nu ska jag säga, jag har ju både en på Aftonbladet och sen en Premier League fans. Jag glömmer alltid bort vilka jag har i vilka. Men jag har Moutinho i den ena och Traoré i den andra. Bara för att jag tycker det är så kul att
hur många avslut tog han där de sista minuterna? Det kan ha varit fyra på
han gör ju det.
Fyra minuter.
Men alltså, det är ju helt sanslöst hur snabbare man kommer inte ifrån vilken jävla spetskompetens det är. Men sen så springer han och skjuter.
Det är, han tar inte alltid rätt beslut. Nej, i alla fall.
Så, det ska judarna veta.
Men man borde faktiskt lyfta, alltså är det någon spelare som pratar så mycket så här Wolverhampton, om alla man har värvat in och sådär. Mm. Men en sån som Connor Cody ändå, att han får fortsätta starta. Han har ju varit med ända från början av det här projektet. Han är ju så mycket Wolves egentligen man kan bli. Det är så himla roligt att se att han inte har blivit undanskuffad, utan att de ändå har hållit kvar vid honom. Och att han får vara med om det här också, alltså den här säsongen i Premier League, det undrar jag honom.
Ja, vi trodde ju länge, vi i Liverpool supporter, att han var vår nästa storstjärna. Han är ju från Liverpool fostrad. Lånades först ut till Wolves, tror jag, innan han lämnade. Han tappade farten där efter tonåren och man kände att nej, då var det dags så. Men det är roligt för en sån spelare som inte kanske fick det genombrottet som man förväntade sig där i sena tonåren och runt 20. Han kan ta den andra vägen, gå till då en klubb i Championship, spela upp den och ha en, han är ju lagkapten där.
Det hade varit så enkelt för Wolves att bara köpa in en annan spelare och ersätta honom med. Så det är väl just därför det är häftigt att se.
Satsa på en talang. Och utvecklas tillsammans. West Ham Chelsea. Det var inte mycket fyrverkerier.
Nej, verkligen inte. Jag satte mig ner för att se den och tänkte att nu ska vi se när Eden Hazard tar ytterligare ett kliv upp bland stjärnorna här. Men det blev ju tyvärr inte mycket av den varan. Hazard var faktiskt ganska misslyckad i den här matchen sett till hans nivå. Och Chelsea i stort, ja, de försöker, de har bollen. Jorginho satt ju nytt helt otroligt passningsrekord. Flest antal passningar i en match i Premier League. Var det 170 stycken han hade? Jag tror det var attempted passes, ja, 170 precis. Stycken. Ja. Vilket är...
Och rekordet så här före den här säsongen var typ 140. Så det är liksom, ja, en ganska stor skillnad. För han hade väl själv slagit rekordet,
ja,
en gång
precis,
tidigare.
Exakt, han slog sitt eget rekord.
Ja, precis.
Och det säger också någonting om hur fotbollen har förändrats. När, jag tror det var någon som hade gjort en tweet om det. Just då, jämfört med Joe Allen skulle ju bli Brendan Rodgers nya Xavi. När han värvades till Liverpool. Han låg alltså i sina matcher på ungefär 70-80 passningar. Och idag ligger alltså Jorginho på 170 hans notering då. Vilket är...
Jag tror Joel hade det rekordet ett tag. Och då låg det på typ så här 100, ja men 120-130 passningar i någon match.
Ja, det kan stämma. Jag det kan stämma. Det kan stämma. Det var någon toppnotering så. Ja. Men det är ju kul ändå att West Ham har utan Arnautovic i den här matchen skadad, att de har ändå fått ordning på skutan, och han är väl obesegrad nu, Pellegrini, sedan han blev pensionär. Han vann ju sin första match och nu kryss i den här. Och faktum är ju att de har ju faktiskt en ganska intressant offensiv med Filippa Andersson, med Arnautovic och med
Jarmolenko
som har fått fart på nu. Han borde ju faktiskt ha stängt den här matchen. Han fick ju en jättechans i andra halvlek.
Han så förvånad ut själv att den inte gick in.
Ja, det var ju faktiskt riktigt dåligt gjort. Men det handlar egentligen bara om att staga upp defensiven för West Hams del. För att de kommer vara vassa framåt när de väl går till attack, det kan vi nog vara överens om. Så att jag tycker att det finns någonting att bygga vidare på där.
Ser du på att man spelar, att Pellegrini spelar Declan Rice, han är ju mittback, alltså spelar honom på mittfältet.
Ja, men det kanske är hans liksom drag för att skapa lite stadga. Men jag har lite problem med det där centrala mittfältet, varit lite ihåliga där första matcherna.
Han kanske behöver den ibland, tycker jag, men han hyllas ju väldigt mycket ändå för sitt mittfältspel.
I den här matchen tyckte jag att han gör det defensiva bra. Sen tror jag att han är lite begränsad kanske så där med boll. Men jag tror att det är hans sätt att försöka få lite liksom trygghet på det där mittfältet.
Chelsea då? Ska de göra för att
de ska inte göra så mycket annorlunda, utan de har ju vunnit och någon gång går man ju på en mina. Så bra är de ju inte, och där har ju Sarri rätt att de är inte färdiga än. Det kommer krävas tid om de ska upp och fightas med Liverpool och Manchester City, och det är klart att man kan drömma iväg efter en sån här start i ligan, men jag har svårt att tro att de kommer att hålla hela vägen, för där är de inte riktigt. Nu är det en annat problem också. Rydiger klev ju av med skadan nu. Rydiger tycker jag har varit riktigt bra, och framförallt så Luis är ju bra offensivt, medan Rydiger är kanske lite bättre defensivt. Och det där är väl också en sån där kritik som har funnits mot Sarri, att han inte roterar laget tillräckligt ofta. Gjorde inte det i Italien, och Napoli hade slagläge i Serie A men tröttnade ofta och vek ner sig i slutet, och det la man ju på att Sarri inte hade roterat tillräckligt. Och nu hade han chansen att vila Rydiger i Europamatchen där i Europa League, men gjorde inte det, nu blev han skadad, och ja, då kommer den här kritiken.
Och vem öppnar det för? Jo, var allas favorit.
Christensen.
Ja.
Är det allas favorit? Jag tror det är mer din favorit. Ja. Vi gillade ju Christensen här på hösten förra året, men sen tyckte jag han gick ner sig under våren där. Jag var inte superimponerad då.
Nej, han måste
det var väl ett par insatser. Han gjorde ett par misstag, så jag tyckte han var ganska hyfsat stabil. Men just det där att han skärmade oss genom att kliva in från nästan ingenstans och bli första valet för Antonio Conte. Det var ju, då såg han ju otroligt, då var han liksom kanske hela Europas mest spännande mittback ett tag, just för den extremt branta kurvan uppåt han hade. Sen är det klart, han är ju fortfarande ung, men
96
var det väl inte jättehård konkurrens. Jo, de har ju plockat in Rydiger, men han var ju inte, han hade det ju ganska tufft där i början. Han kom inte riktigt in i det. Och sen var det Cahill.
Så var det Cahill som inte hade någon bra.
Han har ju kämpigt nu.
Ja, det var
som väntat. Och
David Luiz och Conte drog ju inte helt jämnt.
Nej, precis. Det var, det föll bort fler och fler alternativ.
Det blev liksom naturligt att det var Christensen som fick spela. Ja, men nu är det dubbelmöte mot Liverpool. Chelsea har ju haft ett ganska gynnsamt spelschema så här långt. Nu är det först ligacup ikväll. Det blir väl inga A-lag som ställer upp direkt för någon av dem. Och sen match på lördag, va?
Mm.
På tal om ligacupen, kanske vi bara ska flika in i Citys möte att Phil Foden fick chansen och tog den. Jag har ju tyckt att det har varit lite konstigt ändå att han inte har fått någon speltid överhuvudtaget. Han har inte fått komma in någon gång.
Något inhopp han har gjort.
Jag ska komma ihåg att han är 9 år gammal, så att det är tufft. Nej, men han är ju väldigt ung. Det är ju, det är ju så.
Men han låg ju bakom alla mål igår, om jag inte minns helt fel.
På tal om 9 år gammal så gjorde ju Harvey Elliott debut för Fulham. här i ligacupen. 15 år gammal.
Åh jävlar. Ja, det är sjukt. 15 bast.
Eller om han är på väg att göra debut. Ja, precis. När man gjorde debut.
Mm. Vad gjorde man själv när man var 15?
Fy fan.
Ja, det är helt sjukt. Ja. 15 år.
15 år, då går man i nian alltså.
Han är 15 år och 157 dagar. Så han är inte på väg att fylla 16 heller.
Nej, han fyller alltså 16 nästa år. Då är han alltså född 2003.
Ja.
Det är ju, jag minns typ vad jag gjorde 2003. Ja, herregud. Det var alltså, ja, nu ska vi inte gå in på vad man gjorde 2003.
Nej, det känns, tror jag, det känns, vi lämnar utanför som, den här podden.
Det känns som
du spikar inte altan då i alla fall.
Nej, det gjorde jag inte. Nej. Det gjorde jag inte. Men vi lämnar det. Vi lämnar 2003 åt sig själv, tycker jag. Men konstaterar att det är en väldigt låg ålder på en spelare på den här nivån. Men Phil Foden har vi pratat mycket om ju. Och det är
jo,
klart
men
att,
vi har inte fått se att... någonting hända. Det är ju det som har varit så, alltså en ganska besvikelse ändå. Att, inte ha, att han inte har fått chansen.
Jag såg honom i somras då på under försäsongsturnén. Jag såg Manchester City live. Och då var han ju, man ser ju på honom, han var ju fenomenal i den matchen. Han var ju bäst på plan, framförallt under första halvlek där. När Manchester nästan spelade bara med tonåringar då på försäsongen. Man hade så mycket spelare som vilades efter VM. Men man ser ju att det är ju ett tempo, en bolltouch och ett steg och en blick som är
utöver
det på den högsta nivån. Ja, liksom. Så att, det är klart, och han är 18 nu. Han hinner bli världsklass. Det är helt och fullt övertygad om. Men kul att han fick chansen i ligacupen och visa upp sig då. Det kändes lite grann som det kanske skulle funnits en plats då, med tanke på att De Bruyne är skadad och så vidare, att det skulle kunna funnits några minuter för honom ändå, men...
Ja, sen är det ju så, alltså City har ju sån sjuk trupp, så att det är många som ska lyfta sig hela tiden, alltså.
Bernardo Silva till exempel har ju inte varit dålig i inledning på den här säsongen.
Nej, men och tänk att Mahrez, alltså, när man har sett honom spela, så tänker man ju att det där är ju verkligen ingen bänkspelare. Nej. Han hade ju gått rakt in i de flesta lagen ändå i ligan, och då har man möjlighet att kunna ha en sån som backup. Det är ju det måste vara helt fantastiskt också.
Inte mycket att säga om deras match i helgen mot Cardiff, 5-0. Cardiff var aldrig... De trodde ju aldrig på det, att de skulle ha någonting att hämta den här matchen. Det blev ett tidigt mål och så var det bara försöka hålla ner siffrorna så mycket som möjligt. Kändes som att Neil Warnock var inne på det också, liksom att damage control liksom. De har ju ingenting att hämta i en sån här match, Cardiff. Samtidigt så är det ju lite deppigt att man på hemmaplan även, alltså, visst man är nykomling och man har inte investerat, men även på hemmaplan att det ska finnas såna här matcher där man är bara så slagen på förhand, så att det är...
Jag fattar inte det. Det är samma, det var ju samma med Huddersfield också. Ja. De hade ju också gett upp på förhand. Jag tycker det är konstigt att man går in med den, alltså att man kan se, nästan känna på spelarna att de har gett upp på förhand. Det här har man ju chansen. Man har ingen press på sig överhuvudtaget. Det är ingen som förväntar sig att man ska gå därifrån med någon poäng. Då är det bara att köra. Lite som Wolves gjorde. De har ju i sig betydligt bättre spelarmaterial än vad både Cardiff och Huddersfield har. Men de trodde ju i alla fall på att de kunde göra det.
Man får ju nästan känslan av att Cardiff inte känner att de räcker till den här ligan överhuvudtaget med de investeringar som har gjorts. De har fått rätt mycket stryk på slutet här nu.
Ja, eller att de känner att de måste ta poäng i rätt matcher. Och så ska det inte behöva vara, men det kan nog vara så att de själva känner innerst inne att...
Vi kanske inte ska riskera att dra baksida lår just mot Manchester City.
Just så kan man inte kanske resonera, men just det där med som tränare är klart att, ja, alltså, som tränare tror jag att han kommer matcha laget utifrån att det är vissa matcher som är viktigare.
Jag får sådana extrema TFF-vibbar att höra den beskrivningen. Ja, det är så slående.
TFF har inte riktigt direkt till i allsvenskan i år.
Nej, mitt hopp börjar sina nu faktiskt. Några omgångar kvar.
Ja.
Jag måste revidera mig själv. Han är 15 år 174 dagar.
Ah, okay.
Men likväl född 2003.
Men då är han alltså... Fyller år någon gång i mars, april.
April, ja.
Igen en av de här aprilfödda. Jag säger det. Det är någonting med hela den där... Jag har ju varit inne på det. Alla de här Phil Foden och Ryan Sessegnon och Jadon Sancho. Även när de är födda i april, hela högen.
Men, ja, men jag har något det att göra med att de är födda tidigt på året.
Jo, men, alltså, men det är just april.
Jag tror det var 5 februari som var det magiska datumet, eftersom både Cristiano Ronaldo, Neymar och Carlos Tevez är födda då.
Ja, det kanske var det gamla då.
Ja, okej. Okay. Det är
nästa generation är aprilbarna.
Okay.
Alltså, är det april, det är någon i maj också. Men de fyller, det är tätt i alla fall mellan alla de här talangerna. Skitsamma. Vidare till Burnley Bournemouth. Burnley som verkar ha skakat av sig den där Europa-ryggsäcken nu då. Spelar med ny stuns i
steget. Jag tyckte det var roligt att ska vi nämna den varje gång eller?
Ja, men det får vi ändå säga nu. De har sett så jävla bleka ut och helt plötsligt så är det inget Europaspel i veckan och då springer man ut och vinner med 4-0 istället.
Ja, det var dags att de fick en trepoängare.
Ja, men det var ju en sån urladdning.
Ja, verkligen.
Mot Bournemouth som har varit väldigt, väldigt bra. Jag var helt säker på att Bournemouth skulle vinna den här matchen. Men det var ju överkörning verkligen. Har vi skrivit av Burnley lite för tidigt?
Tholén gjorde
det
för tidigt.
Det var Tholén som gjorde det. Han gjorde det redan innan ligan startade. Det var väl i och för sig ganska pricksäkert att göra det. Skrivit av dem har vi inte gjort. Men däremot så har vi väl konstaterat att det kommer inte bli någon upprepning av fjolårets succé. Och det är väl ganska uppenbart. Men jag tror inte heller att vi får se dem på övre halvan. Utan jag tror att de kanske... Får lite tyngre säsong. Jag såg inte den här matchen så har inget att tillägga egentligen.
Jag har sett extended highlights bara. Men Joe Hart var väldigt bra. Okay. För Bournemouth skapade ändå en del. Joe Hart, han är ju alltid väldigt bra på utrustningarna. Det har han alltid varit extremt bra på att tajma dem och stå upp och göra sig stor. Det gjorde han vid något tillfälle här också när var det Ryan Fraser antagligen som sprang igenom. Kul också för Aaron Lennon att få göra mål.
Han har inlett ganska hyfsat, alltså överlag, Joe Hart. Jag tyckte inte att han gjorde bra i West Ham, alltså förra säsongen. Då var han,
nej,
alltså,
det gjorde han ju inte.
Det var länge sedan man såg honom göra
någonting rätt.
Ja, lite så. Men jag tycker nu, det är inte många gånger man har reagerat ändå och tänkt att vad var det där för ingripande. Men det säger kanske någonting om vem är målvaktstränare i Burnley. För uppenbarligen så får de ju hela tiden fram målvakter som har bra kvaliteter. Alltså det såg vi ju.
Kalle scoutar fram honom.
Ja, jag ska söka om det.
Det är, nej, men lite det, spännande ändå.
Men det känns som att han spelar kanske med
Billy
lite...
Mercer, född 1969.
Ja, han är ett geni, Mercer. Billy.
Ja.
Han hade alltså en gammal Liverpool-spelare. Han spelade tillhörde Liverpool 87-89. Sen spelade han i Rotterdam, Sheffield United, och utlånade till Nottingham Forest, Chesterfield. Sen tillhörde han Chesterfield och sen avslutade han i Bristol City, avslutade säsongen eller karriären 2003. Då vet vi vem William Billy inom citationstecken Mercer är.
Precis. Kanske kunde det varit något att för Liverpool att titta på då, eftersom, ja, vi får väl se hur det går för Alisson här, men det har varit lite ifrågasättande av den målvaktstränaren där, för eftersom alla målvakter som kommer dit blir ju sämre. Om vi tittar på Mignolet och Karius och så vidare. Skitsamma. Vidare till Arsenal Everton 2-0. Mål av Lacazette och Aubameyang. Börjar kugghjulen haka i varandra här i Emerys lagbygge. Ser mindre fladdrigt ut. Torreira från start. Bara en sån sak.
Äntligen.
Ja. Börjar det sätta sig nu?
Jag tror att de trivs väldigt bra med varandra allihop. Och då blir det väl lättare när man ska gå igenom en sån här process där mycket är nytt. Och sådär. Och jag tycker det är helt rätt att Lacazette har fått så mycket förtroende nu på sistone som han har fått, för att det känns som att det är han som är drivande. Och att Aubameyang blir bättre med honom på planen också. Sen var det ju kul att se för Tjeck skull. Alltså man har pratat mycket skit om Tjeck. Men man gillar ju honom som person egentligen, så på det sättet var det ju ganska fint ändå att han fick en lite upprättelse ändå i den här matchen och gjorde en stabil insats. Sen var jag inne i derbybubblan totalt, så att jag har inte så mycket mer att säga än så.
Nej, precis. Det var ju fokus på någonting annat i helgen här också. Mm. I Stockholms derby. Men det ska vi inte prata om här. Känns det som att Emery har hittat sin form och sitt lag nu, tycker du, Kalle?
Jag tror det är lite tidigt att säga det, men han är ju i alla fall på väg. Dels så tar det väl ett tag och bara liksom hitta formen för hur ska laget uppträda för att ta poäng. Jag menar, de hade en jättetuff inledning i serien och det tror jag gjorde att han liksom började fundera i lite andra banor kring, behöver vi vara lite mer riskminimerande, vad behöver vi göra? Och det känns som att försvarsspelet är betydligt bättre nu än vad det var tidigare. Så jag tror han har lagt väldigt mycket fokus på just hur ska vi bli mer solida bakåt. Det är det som betalar sig. Och det tror jag det kommer göra fortsättningsvis också på sikt. Och bara det faktumet att de har fått igång båda sina offensiva spjutspetsar nu i Aubameyang och Lacazette, det kommer lägga grunden till att de alltid kan ha ett hot framåt också. Så att det känns positivt. Det är väl upp till Torreira där och få det där mittfältet att blomstra. Jag sätter ingen tilltro till att Xhaka och Guendouzi vad ska jag säga,
ska få ihop det.
Nej, alltså, så ska jag säga. Det är klart de kan spela där, de kan vinna matcher med dem. Men det är inte så att jag sätter någon tro på att de den här säsongen ska kunna liksom vara dominanta. Utan det är Torreira som ska komma in och han ska både göra det själv och han ska göra de andra bättre. Och då får de till det också. Då tror jag att det finns möjlighet att göra något riktigt bra. Men nyckeln för Arsenal, det tror jag är att vara stabila defensivt. För mål kommer de alltid kunna peta in, men det får inte bli som det har varit tidigare år, att de känns bräckliga.
Nu är väl snarare frågan vad som händer med Everton, som man trodde de inledande
som
omgångarna.
Som Patrik Syk hyllade här, eftersom de har Marco Silva som tränare. Han har varje år i poddarna hyllat Marco Silva i början av säsongerna.
Ja, precis. Och sen så, det har gått snabbt ut för. 6 poäng på 6 matcher är inte tillräckligt bra. Till att börja med för ett Everton som har investerat tungt och som då har fått in sin tränare som de ska bygga det här projektet kring och så vidare. Men vi har också varit inne på att Marco Silva nu, var han uppe i 18 ligamatcher eller något sånt där utan en hållen nolla. Om man räknar upp då hans tid före Everton också.
Han gillar inte defensiv, alltså det är inte det han prioriterar.
Känns det inte lite grann som att vi är tillbaka till Martinez Everton här, en offensiv som kan göra det och som har stjärnor som blixtrar till och sådär, men en defensiv som inte hänger ihop. Är det så? Samtidigt tycker jag att när Marco Silva tog över Hull så var det precis defensiven som han faktiskt fick ihop.
Och vem var det första?
Harry Maguire
var ju
han. Har vi sagt det också?
Har vi petat in alla här snart. Ja, nej, men lite frustrerande för Everton-fansen just nu efter den inledningen. 6 poäng, alltså 1 poäng per match är ju inte där Everton förväntar sig befinna sig.
Nej, men han behöver ju såklart också mer tid och ska givetvis ges mer tid också. Jag tror att han kan få ordning på det. Sen får vi se hur långt det tar dem i år.
Det kommer ju mycket spelare sent in i det här strax in på premiären. Jag tänker på en Jeremina till exempel och de här som kom från Barcelona då. Det är ju spelare som kom in väldigt sent och som ju kommer till
Gomes och Kurtzoma kom väl också ganska sent själv.
Ja, precis. Och vad heter han? Lucas Digne. Det är ju alltså, spelare som kommer till en helt ny miljö också, en ny liga och
till skillnad från tidigare tror jag att Marco Silvas lag kan få en trend som pekar uppåt istället. Kanske blir ett vårlag nu snarare än att vara ett höstlag, vilket var fallet i väldigt tydligt i Watford.
Brighton Spurs 1-2. Det såg ju superstabilt ut för Spurs det här fram till sista 90 sekunderna typ, när Nocker gjorde, så ska man uttala det.
Alltså, jag har inte sagt
något. Nej, men du tittade frågande på mig.
Jag bara tittade på det, helt normalt.
Jag kände dömande direkt efter. Jag var inte helt 100% i mitt självförtroende kring det uttalandet heller. Så jag hade ett val där, antingen så går jag på full frontal.
Men det slår ändå fast att det är exakt så det ska uttalas.
Anthony Nocaire. Ja, det var, de säger så. Det låter så typ.
Du har hängt mycket där nere på franska sydkusten, det hörs. Ja,
precis, det är en utpräglad Montpellier-dialekt där. Ja, men satte den och får ju ett superläge igen. Det är precis, alltså det är typ en minut kvar att spela när han sätter reduceringen, och sen så är det som att Spurs-spelarna bara vill, ja men blåsa av nu då, och sen så vips säger det, så har bollen trillat ner igen, så får han ytterligare ett skottläge strax utanför, eller ja, precis på straffområdeslinjen, men han skjuter mitt i magen på Gazzaniga som står där nu, Spurs nere på tredje målvakten.
Vi pratade ju om snygga spelare förra veckan, och ja, det var någon på Twitter som skickade en närbild på Gazzaniga. Där har vi en utmanare.
Har jag inte tänkt på.
Nej, det har man ju faktiskt inte.
Det får vi kolla upp.
Ja, det får vi.
Absolut,
göra.
Den ska jag inte. Jag är fortfarande lite förbryllad över Arnautovic, men som sagt, jag kinkshamar inte.
Nej, det är bra. Men herregud, vilken skön seger för Tottenham.
Ja, de behövde de tre poängen.
Verkligen, och den här kollapsen mot Inter, den måste ha svidit också. Något förbannat. Så att här var det ju viktigare att bara få med sig tre poäng för det första och göra lite mål. Komma i stämning.
Ja, men just det, det såg så oerhört stabilt ut, och så, ja, men just, jag tror det var lite puls där precis när han drog iväg det andra skottet där i 90 plus 4 någonting. Hade kunnat bli kvitterat, men mål av Harry Kane igen på straff. Så han gör sina flesta mål nu för tiden, känns det som, när spelet inte riktigt stämmer. Straffar kan han slå.
Ja, men oavsett vad, hur han gör mål nu, så det är väl skönt för honom bara att få en lite nätrassel. Jag tror det betyder mycket för honom bara att få vara med i målprotokollet. Så får vi se om man kan växla upp.
Mm. Jag tycker inte straffar borde vara inräknat i den som vinner skytteligan. Jag är en av dem som tycker.
Du är en av dem?
Att, ja, för att det finns för många spelare som glider lite på det här. Kane gjorde ju det i somras också under VM. Utan, ja, straffarna hade han aldrig vunnit skytteligan.
Fair point, jag köper. Ja. Ibland delar man ju upp det i diskussionerna så att säga, där man säger, jo men den spelaren har gjort så här många mål på straffar. Alltså, men i den officiella statistiken så ingår de ju, och
jag minns den där diskussionen när, till exempel när Suarez vann skytteligan för Liverpool.
Beppe Signore tror jag skulle ta fram.
Nej, när Suarez vann skytteligan då säsongen 13-14. Och Steven Gerrard slog ju alla straffarna för Liverpool den säsongen, att han kanske kunde slagit det där 35-målsrekordet om han hade fått slå, för Liverpool hade ju rätt mycket straffar dessutom den säsongen som Stevie G rullade in. Och sådär. Men nej, det känns ju, jag kan hålla med om att straffarna kanske inte ska räknas in i guldbollen. Samtidigt, för fan, det är svårt att slå in en straff.
Det
är ju inte svårt om man inte har någon press på sig. Men den ska ju fan göras.
75-80% av straffarna går in.
Ja.
Det är inte så svårt.
Nej, okej då.
Fråga derbyspelarna.
Ja, precis. Fråga Griezmann
eller Phil Jones.
Ja, just det.
Vi kanske ska nämna det också, vad Mourinho sa om att det var ju oerhört märkligt. Sen vet man inte hur mycket det är språkförbristning och sådär, men när han säger
nej,
att
Mourinho, så är det fan inga språkförbistringar. Han kontrollerar budskapet.
Alltså att han kunde ha valt ett smidigare
vilket
sätt att
du
uttrycka sig på. Ja, men det slog sig som sagt 16 straffar totalt. Och till slut började det ju, alltså man undrar ju till och med, vad har Derby tillräckligt med spelare för att det här ska kunna fortgå?
Ja, men vad hade hänt då? Eftersom Bäste United var det som hade en utvisad, va?
Ja, precis. Romero fick ju direkt rött kort för
just det. Precis.
Det är bara de som är på plan som får straffar, så man slår
exakt.
Om.
Exakt. Så om. Då hade de liksom hamnat i otakt.
Ja,
med
Darby.
Så hade de fått gå. Men det är det som hade hänt den dagen. Ja, exakt.
Och grejen var att då sitter Mourinho, så blev det till slut Jones som blev den som missade ju. Och då sa ju Mourinho på presskonferensen efteråt att I knew we were in trouble. När de bara hade Phil Jones och Bagi kvar.
Ja.
Och oerhört märkligt uttalande att känna så, men ni är Manchester United. Ni har spelare som tjänar alltså hur mycket mer pengar som helst än de här derbyspelarna. Det är klart som farsiken att ni ska vi ska vinna en straffläggning mot dem. Alltså hur kan han ens...
Fast han tänker nog mer att mittbackar som aldrig har slagit en straff förut. För straffläggning är ju ändå lite separerad.
Men det, det måste vara samma för Derby, tänker man.
Jo, men det är ju ett, alltså på Phil Jones sitter ju också ett riktigt träben, så att det är... Alltså han sa nog det som jag tror Phil Jones kände innerst inne själv också, så jag tror inte att det var så. Jag tror nog Phil Jones själv kände att oj jäkla, snart måste jag slå en straff, det är ju inte bra. Så att, men det är klart att det ser lite hårt ut i rubriken så, men jag tror de där spelarna ändå, alltså, han sa ju det som jag tror spelarna själva kände också, så jag tror inte det är något, just det tror jag inte är något större problem.
Nej, han kanske borde vara lite försiktig.
Ja, det kan man tycka.
Det var ju ett väldigt roligt klipp. Ska vi spela upp några sekunder? Det var typ någon Manchester United fan-tv, något sånt. Som...
Har de blivit som Arsenals fan-tv nu?
Det här är alltså live. Även Manchester United-supporterna har ju inte världens självförtroende liksom inför att han ska slå den
här. Det lät som att Mourinho sa det som alla kände uppenbarligen då, som satt på läktaren och som satt framför tv-apparaterna då.
Vi satt ju här på redaktionen och så, alltså alla stod ju runt liksom den här jäkla streamen. Det sändes ju bara på alltså via Eurostream. Och så stod alla, alltså varenda gång en spelare kom fram, bara nej, han missar inte. Nej, han missar inte. Men det var ju verkligen så att när Jones kom fram, nej, nu är det kört. Nu tar Derby det här.
Ja, herregud. Ja. Man ska vara glad att han inte skadade sig själv eller någon annan i processen. För det är ofta så när Phil Jones är i närheten av bollen att någonting går sönder någonstans. Liverpool-Southampton 3-0. Southampton, lite grann som... Ja, vi lämnade den här matchen. Vi hade ju redan pratat om den här matchen.
Ja. Nej, men jag bara menar att du lät som att du skulle hasta igenom Liverpool. Det brukar vara så mycket Liverpool.
Ja, jag vet. Alla... Nej, men alltså, vi får hasta igenom Liverpool den här gången.
Det var inte så mycket att notera inte... egentligen.
Nej, det var Southampton lite grann som Cardiff nästan kändes som. De får ett tidigt baklängningsmål och då är det så här... Ah, vad fan, och så på bortaplan och så vidare.
Det man kan notera var väl att Shaqiri fick chansen och förbättrade sina aktier. Blev ändå utbytt. Men har ju precis blivit den där spelaren som vi önskade att han skulle bli inför säsongen. Alltså den där extra impact-spelaren som kan komma in och göra lite insatser när den där trion inte är intakt.
Jag tror också nej, men så, de spelar ett nytt system. De spelar en 4-2-3-1 kan man säga i den här matchen.
Salah längst fram
ja. Firmino på kanten då. Det funkade väl inte sådär jättebra. Shaqiri fick ju mycket ytor och så vidare, men jag tror att Klopp kände att det blev lite för mycket ytor för Southampton just på vissa ställen, och att de inte riktigt var vana, så han ville liksom gå tillbaka till 4-3-3 andra halvlek bara för att
säkra upp det liksom.
Det, och till Shaqiri sa han nog, du har 90 minuter mot Chelsea i ligacupen till veckan, så att du kommer få spela mer. Hur det nu var, så var det med det. Just det, Kalle, nu ska du få revidera då din 11 av de bästa spelarna utanför topp 6-klubbarna. Du har blivit lite hårdare i din bedömning.
Precis, alltså jag satte ju upp kriterierna tillsammans med frågeställaren som bad om den här elvan. Men sen gjorde vi ju något undantag här och där. Och jag insåg ju den där problematiken att om man börjar ge undantag, då det är precis som när man ska bjuda in folk till sitt bröllop. Tar man en, då måste man ju ta nästa. Och tar man, då blir den där ringen bara större och större och större och större.
Hasselbank var väl den värsta kantbollen
precis.
Han gjorde ju en hel del för Chelsea ändå.
Jag trodde ju, ska jag erkänna, att han bara gjorde ett par säsonger i Chelsea och var jäkligt bra där. Men jag insåg ju sen när jag kollade upp det då att han gjorde 4. Ja. Och det var lite för mycket. mycket. Och då insåg jag att nej, då drar vi helt enkelt kanten väldigt hårt. Man får absolut inte ha tillhört någon av nuvarande Big Six överhuvudtaget då. Och då har jag kommit fram till denna elva. Neville Southall i mål. Han var ju där förut också.
Ja.
Jag tar in Gareth Southgate på högerbacken. Jag har ju kvar Paul McGrath såklart. Lucas Radebe, Leeds, kommer in i mitt försvaret. Det är faktiskt på förslag från ett par av våra lyssnare. Och Leighton Baines får vänsterbacken. Jag tog bort Stuart Pearce. Stuart Pearce har ju tillhört Manchester City. Och ja, även om han var som bäst i Nottingham så faller han på City- karriären där. Och sen har vi ett mittfält då där det blir väldigt offensivt viktat här. Jag tror inte att de är så bra i defensiva omställningar det här gänget, men Juninho på kanten flyttade in honom. Gamla Middlesbrough-brassen som faktiskt valdes till ligans bästa spelare ett år var ju en oerhört stor publiks favorit på Riverside.
Skön karaktär.
Mycket. JJ Okocha, Bolton, får vara kvar då centralt med Matthew Letizier. Och det är klart
det är rätt offensivt.
Ja, det kanske skulle behövas en städgumma där bakom där. Och sen får faktiskt den gamla Newcastle-ytten Laurent Robert en av kanterna. Också på förslag. Jag övervägde honom, men också på flera av våra lyssnares förslag. Och sen på topp då Alan Shearer given. Och sen var det lite förslag om allt från Chris Sutton, men jag väljer faktiskt Paolo Di Canio, West Ham, som kliver in på den sista anfallströjan. Där har vi nostalgielvan.
Där har vi nostalgielvan.
Eller nostalgi, all time Premier League utanför Big Six elvan.
Det är en bra elva.
Det är en bra elva. Väldigt offensiv, men å andra sidan skulle de inte låna ut bollen så ofta.
Nej. Vi sätter om vi ska ha en städgumma på bänken då, finns det någon
David Batty skulle kunna få en roll som defensiv mittfältare.
Men det köper jag.
Men då måste ju någon ut, jag vill inte ta ut någon.
Nej. Vi har fått massa frågor, vi tar några. Floyd Albin skriver: ni blir attackerade av ett gäng blodtörstande Millwall-fans. Vilka tre Premier League-spelare hade ni valt att ha på ert lag i fighten? En från 10-talet, en från 00-talet och en från 90-talet.
Ja, den
är... 00-talet är ju Roy Keane.
Ja, det är ingen snack.
Det är ingen snack. Han hade antagligen buntat ihop dem.
90-talet är ju Winnie Jones.
Ja, det måste det ju vara.
Trots allt ändå.
Trots allt, det finns några stycken
där. Det finns många att välja mellan där, men...
Big Dunk ska man inte...
Ja, Big Dunk är ju...
Han är ju i konkurrens med Keane alltså, på någon... Alltså,
han är nog bättre än Keane ändå. Alltså.
Duncan Ferguson ska... Det hade man ju inte velat...
Då är 10-talet kvar då.
Jag hade tagit Shelby.
Han ser lite...
Han är ju galen liksom. Rondon är också... Han är stor. Och...
Ja, han är stor. Det är han.
Cattermole.
Nej, men måste ha någon större. Han är
ja, för... precis. Han är för liten.
Räcker inte till i det här sammanhanget.
Nu. Ryan Shawcross kanske.
Ja.
Det är en brytare. Men är han så elak? Det måste ju vara någon som är lite galen.
Men Shelby, han är ju knäpp.
Är inte Diego Costa en riktig streetfighter?
Ja, Diego Costa är en bra shout. Alltså, det är ju en... Han trollar ju fram någon jävla kniv någonstans också. Han har ju... Diego Costa kör ju inget renspel. Det är ingen fair fight med Diego Costa. Och det är ju bra, Diego, eftersom man har dem på sin sida.
Men Diego Costa, Duncan Ferguson och Winnie Jones, då är man ganska säker i det sällskapet.
För vad bra gäng som ställs på andra sidan där.
Känns som de skulle klara 100 man.
Ja, jag köper det. Vi tar den. Ja, det är ju om man skulle då skicka över Roy Keane in i 10-talet. För han var väl fortfarande en eller annan av egentligen.
Ja, innan 10-talet i alla fall.
Han gjorde det?
Ja.
Okej då. Thomas Nygren har en önskan här. Jag tänkte lyssna på avsnittet när jag springer Lidingö-loppet i helgen, så skrik gärna öka en gång i kvarten.
Ja, det har vi inte gjort, men vi kan göra det en gång.
En timme har du i alla fall inte sprungit färdigt på, så öka Thomas för fan. Kämpa!
Mm. Jag står kanske vid sidan om spåret och hejar på.
Ja. Mm. Heja. Mm. Per-Axel Fredriksson vill att vi ska ställa upp en London-elva mot en Manchester-elva.
Oj, det får bli för nästa.
Vilken är starkast? Ja, men jag sätter det på dig, Kalle. Ja, okay. En London-elva mot en Manchester-elva.
Ja, ska fundera.
Känns som att Manchester elva är...
Ja. Den är stark.
Den är stark, ja. Mm.
Det blir hela Citys elva rakt av. Plus det sker.
Emil Halvardsson skriver: när ska Everton få på pälsen på allvar för upprepade misslyckanden trots stora investeringar? Kommer undan för billigt. Vi var inne lite på det att de... kanske framförallt under föregående och under Koman och så vidare kom de väl undan lite grann, för jävlar var det investerades och det byttes tränare och sen så hamnade man hos Allardyce till slut liksom och räddat nytt kontrakt.
Samtidigt, hur kommer man undan? Alltså de har ju fått se sig besegrade och de har ju bytt tränare. Alltså de har ju, alltså jag tänker liksom när man kommer undan med någonting, då gör man de här stora investeringarna och det märks liksom. Ja, det är ingen som tänker på att det är mycket pengar som har pumpats in för att det lyckas bra. Men nu har de ju faktiskt betalt ett ganska högt pris ändå, med tanke på att de fick ju ta ett steg tillbaka när de kickade Coman. Alltså de var ju på väg någonstans och sen valde de att tvärvända liksom igen. Ja, jag vet inte, det beror lite på hur man ser det också. Men...
Vad gör du för något?
Jag försöker hitta, jag hade en annan fråga som jag hade sparat på telefonen här som jag glömde skicka ner. Men jag kom av mig helt. Hade du pratat
färdigt
om
Everton? Det här är Premier League-podden.
Ja, precis.
Du ställde en fråga, lyssnar du inte på svaret?
Nej, jag gjorde inte det, för jag tänkte jag skulle hitta det. Jag skulle ju förekomma att det inte blev ett sånt här pinsamt.
Han läser inte planeringen man gör och han lyssnar inte på svaren vi ger. Nej. Men annars är han en bra kille.
Enda gången han har psykat haft uppmärksamheten mot mig idag, det var ju när du uttalade knockar.
Ja, just det.
Ja, exakt. Men det var ju för att jag fick en konstig blick från dig. Jag reagerade direkt.
Det är så jag ser ut. Med det.
Ständigt frågandes.
Ja. Nej, det var Rickard Ljung som hade skrivit till mig på Twitter i ett sånt här DM. Det var därför jag inte hittade när jag skulle... skriva körschemat. Han ville att vi skulle ta upp FIFA 11.
Ja, men det kan vi göra.
Och det tycker jag att vi kan väl runda den här sändningen då med en diskussion om FIFA 11, för det finns en del om den där
lägg ner, säger jag bara.
Ja, men den där galan och hur priserna delades ut att säga. Vill säga någonting om...
Är FIFA 11 alltså för kalenderåret 2018?
Jag har aldrig förstått det där riktigt, faktiskt. Men det måste ju vara så, kalenderåret.
För det är ju helt groteskt då att dela ut priset i september. Det är ju, och ta ut den 11 i september. Alltså året över slut, sista december, då borde det väl slås ihop i början av januari som det var tidigare.
Ja, precis. Vi kan väl läsa upp hur 11 ser ut.
Eller är det från förra säsongen?
Det är ju, framförallt ska man säga då att det är ju supportrar som har röstat.
Mm, vilket
också påverkar en del, ganska mycket, eftersom sitter ett antal miljoner egyptier till exempel och
rösta på Salah.
Rösta på Salah för ett mål som man inte ens fick månadens mål för i Premier League.
Nej, det var ju...
Det blev nästan lite pinsamt.
Ja, det blev lite pinsamt.
Men är det 100% fan votes eller är det en liten del som är jury, precis som i de andra priserna?
Vet det, jag tror att det är, jag har fattat det som att det är 100% fanvotes.
Det är 100% fanvotes och det är David De Gea i mål. Det kan man köpa. Dani Alves till höger. Marcelo till vänster, Sergio Ramos och Rafael Varane. Dani Alves, och det är ju faktiskt frågeställaren här, Rickard, inne på också. Var fan kom han ifrån? Nej. In i den här,
jag gjorde ju någon supermatch där i Champions League, men jag tror att det stannar nog vid det också.
Ja, en mittfält.
Men det är det brist på annat då? Var vi med för högerback? Trent Alexander-Arnold.
Ja, men vi hade ju vad heter han, fransmannen i VM här. Nu gjorde vi ett väldigt bra VM. Nu tappar jag namnet.
Pavard,
ja. Blev ju hyllad. Vi har en Trippier som har varit bra. Det har ju funnits.
Ja.
Jag tycker att det har funnits kanske andra.
Ja, men jag tror att många, det är återigen, det är tillbaka till det här när alla landslagskaptener och det där ska rösta. Alla är inte insatta och många fans, de går på stora namn. Mm. Precis som det har varit när det har röstats om FIFA-priser och sådär, när landslagskaptenerna ska rösta och så är det från sådana här skumma länder och de kan rösta på liksom kano plötsligt liksom, som, liksom inte vart på topp sen han gjorde det här tricket mot Sheffield Wednesday eller OS-finalen 96 liksom. Då kan det dyka upp som trea i Ballon d'Or-omröstningen liksom.
Kano, han var väl, visst var det Champions League-finalen 94, 95. 95 med Ajax som han var väldigt bra.
Han var med i alla fall.
Det var alltid en någon afrikansk journalist eller förbundskapten som alltid röstade på Zlatan och satte Zlatan högst upp. Och det var alltså fram tills nu, nyligen. Så att Zlatan
har favoriter.
Ja, men precis. Han höll stenhårt fast vid Zlatan.
I elvan i alla fall en mittfältstrio med Kanté, Hazard och Luka Modric.
Ja, men där...
kan man ju leva med.
Det kan man absolut. Det enda jag ställer mig frågan till är att man definierar Hazard som mittfältare. Han är ju lika mycket anfallare som Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Mohamed Salah och, ja, kanske inte riktigt Salah, men Messi och de andra i alla fall. Ja. Han ska ju inte gå som mittfältare på ett tremannamittfält.
För anfallstrion då är Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé och Lionel Messi förstås.
Ja, det går inte att argumentera så mycket med det. Det är väl Salah som ska in då, men ja, var ska han in?
Det är som det är med FIFA 11 och galan som var. Är det något ni tar på något allvar?
Nej, det är det inte, och därför lägger jag inte så mycket krut på det hela så att säga.
Det kunde ha varit värre. Det kunde ha varit som på damsidan där det är ännu mer horribelt hur det går till när de ska välja.
Ja, visst blev Marta och det är ju också bara
baserat på
hon är mest känd.
Hon är mest känd. Ja. Får nu knappast världens bästa fotbollsspelare nu för tiden. Det var ganska länge sedan.
Det är lite som att Ronaldinho skulle få priset alltså slutet på hans karriär, bara för att när han var kanske världens bästa när han när han var på toppen liksom.
Lite som att Dani Alves då blir högerback i världslaget, för att han var en gång i tiden världens bästa högerback. Kanske fortfarande är den mest kända högerbacken.
Ja, det är han nog. Det är han nog.
Så är det i alla fall. Vet ni vad? Det får runda den här Premier League-podden. Tack Frida, tack Kalle för att ni kom hit. Om en vecka är vi tillbaka igen och då har vi mer fotboll att prata om. Tack för att ni har lyssnat.